Dagens evangelietext är hämtad ifrån Matteus evangelium, det 19 kapitlet, och det finns i Psalmer och sånger på sidan 1477. När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sa: vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus: vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade: sannerligen, vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först, och många som är först ska bli sist. Amen. Den som är sist ska bli först, den som är först ska bli sist. Men vad är det Jesus säger mer? Jo, att hans närmaste vänner ska sitta tillsammans med honom vid tidens slut och döma det judiska folket, eller egentligen döma hela världen. Det är ett ganska stort karriärsteg för lärjungarna, från att ha varit fiskare eller jobbat inom tullen till att bli domare och avgöra vad som är rätt och fel för resten av världen. Jag kan inte låta bli, när jag läste texten för första gången inför den här predikan, att jag fick associationen till någon nybliven diktatur i Afrika eller Latinamerika, där den som tagit makten med våld fördelar alla ministerposter till släktingar och vänner, eftersom dessa är de enda som diktatorn vågar lita på. Så handlar dagens evangelietext om vänskapskorruption, eller står det för någonting annat? Ja, den som läser Matteus evangeliet förstår att de som har satt ihop det här evangeliet, eller den som har gjort det, har haft en tanke med varför ordningen ser ut som den gör. Varför man har fogat samman olika Jesusord och olika händelser i en speciell ordning. Och därför är det intressant att läsa och se vad som händer före det här textavsnittet. För det är verkligen ett avsnitt som är ryckt ur sitt sammanhang. För det som händer i Matteus, det 19 kapitlet, är att Jesus talar om äktenskapet. Och säger att alla människor behöver inte ha en sexuell relation, utan har faktiskt fått gåvan att kunna avstå från sin sexualitet. Eller från att leva en intim relation. Och därefter, när Jesus har talat om detta, att vissa har fått den här gåvan, så välsignar Jesus det som är sexualitetens frukt, nämligen de barn som finns runt omkring Jesus, och säger att himmelriket tillhör barnen. Därefter möter han en ung man som är mycket rik och som är mycket from och kan sin bibel utan till och citerar den inför Jesus. Men när Jesus uppmanar honom att ge bort alla sina pengar, då blir den unge mannen sur och drar iväg. Och Jesus säger sedan till sina lärjungar att det är i princip omöjligt för en rik person att komma in i himmelriket. Lärjungarna blir helt chockade, eller bestörta, som det står i texten. Och det står också att Jesus ser på dem och säger, alltså de som har skrivit ner den här berättelsen kommer ihåg att Jesus inte bara talar öppet, utan han ser på dem och säger, det här är någonting viktigt. Och de blir bestörta. För om inte de ansedda människorna i samhället, de politiska ledarna, generalerna, de som bestämmer över militären eller ockupationsarmén, om inte domarna, om inte de kommer in i Guds rike, vem ska då komma in? Jesus uttrycker sig, som jag tolkar det, att det spelar ingen roll om du är rik eller har en samhällsposition. Det blir ändå svårt för de här människorna att komma in. Men det kanske ändå finns en chans. För Gud är allting möjligt, som Jesus lägger till. Och lärjungarna är fortfarande chockade över det här. Det Jesus säger när Petrus frågar det som är inledningen till dagens evangelietext. Men vi har ju lämnat allting och följt dig. Hur går det för oss? Han talar i ett underläge. Och det är då Jesus säger det som är ännu mer chockerande för lärjungarna. Det är inte omöjligt för dem att komma in i Guds rike. Inte alls. De ska till och med bli upphöjda. Få en upphöjd position där tilliten till deras förmåga är så stor att de ska kunna agera som domare vid världens slut. De som är först, de som är rika, de som är ansedda, de som är omtalade, de kommer att hamna sist. Men de som är fattiga, de som har varit oansenliga arbetare eller bönder, de som varit föraktade för sitt arbete, till exempel har jobbat inom tullen, de ska komma först. Och efter Jesus har uttryckt detta så har den som har skapat Matteus evangeliet placerat liknelsen om arbetarna i vingården. Där de som började vid den tredje timmen och vid den sjätte timmen får lika mycket betalt som de som började sitt arbete vid den elfte timmen. Här handlar det inte om den som är först eller sist, utan alla får lika mycket, oavsett om de förtjänat det under lång tid eller under kort tid. Och naturligtvis blir de som har jobbat under lång tid missnöjda i liknelsen. Men den som äger vingården i liknelsen vädjar till de som har arbetat länge att se i ett helhetsperspektiv och att de ska vara generösa mot de som har kommit sent och bara arbetat en kort tid. Hela det här avsnittet i Matteus evangelium, det 19 kapitlet, läs det gärna innan ni lägger er ikväll, det ställer frågan om identitet. Vem är jag? Hur ser jag på mig själv? Och hur ser andra på mig? Vad tänker ni om er själva? Vem är ni i det samhälle som vi lever i idag? Och hur tänker andra om er utifrån det arbete ni har eller era studier, utifrån den familj som ni lever i eller familj som ni kommer ifrån? Att ni går till den här kyrkan idag. Hur tänker andra om er? Medan jag dricker lite vatten så kan ni fundera på det. Ja, vem är ni och vem är jag? Att jag står här och predikar, att jag har en pastorskjorta på mig. Eller som förskolebarnen frågade när vi hade föreställning här med med barnteatern förra veckan var om jag var chef. För de kunde inte associera till det här riktigt vad det här betydde. Signalerar det här att jag befinner mig i överläge gentemot er som sitter här idag? Att jag har makten? Att jag har ett överläge genom att jag formulerar mig just nu? Eller är det tvärtom? Att jag som står här befinner mig i en väldigt utsatt situation? Att jag är sårbar? Därför att det finns stora förväntningar på mig som pastor. Att jag i den här gudstjänsten, när ni går härifrån, ska känna er glada eller intresserade eller nöjda eller mer troende. Kan det vara så att det kroppsspråk som ni uttrycker när ni sitter just nu, genom att sitta med huvudet lite så eller så, att se intresserad ut eller ointresserad ut, att inte möta mig med blicken eller att möta mig med blicken, är det ett uttryck för den makt ni har gentemot mig? Kollektivets makt mot en enskild individ. Och det går att tolka den här gudstjänstsituationen på helt olika sätt. Och som nybakad pastor så kan man känna sig väldigt sårbar inför vad människor uttrycker med sitt kroppsspråk. Men jag har ju lärt mig att människor som kan se fruktansvärt missnöjda och tjuriga ut under en predikan kan vara de främsta som går fram och tackar för predikan efteråt. Och när man har lärt sig det så blir man inte så beroende av vad det är för uttryck som finns hos människor som lyssnar, utan kanske det handlar om koncentration och hur ser man ut när man är avslappnad. Ja, jag tog passkort för ett tag sedan och ja, man ska se avslappnad där ut, men jag känner mig, blir jag misstänkt för brott någon gång så kommer jag ju att bli dömd på förhand utifrån det passkortet, det kan jag säga. Det är svårt att försöka bedöma, för det finns så mycket inom oss själva som vi läser in i varandras kroppsuttryck. Man kan beskriva sin livssituation på väldigt många olika sätt som man kan beskriva den här gudstjänstsituationen. Att jag är stark eller svag, att jag är fattig eller rik, att jag är självständig eller bunden. Nästan varje morgon så åker jag tunnelbana från telefonplan hit till Slussen. Och jag funderar på alla de här 25, 30, 35-åringarna som sitter i tunnelbanan tillsammans med mig varje dag. De är välklädda, välsminkade, har dyra telefoner, fina väskor. Jag kan inte så mycket om sånt, men jag förmodar att det är ganska dyra väskor. De befinner sig i början av sin karriär och har redan fått ett arbete, eller kanske ett första eller sitt andra arbete. De är säkert ganska välbetalda. De bor i hippa Midsommarkransen där lägenheten kostar 2, 3 eller 4 miljoner. Men skulle de beskriva sig själva som starka? Jag vet inte. De kanske inte ens har funderat på den saken, eftersom de, många av dem i alla fall, inte har upplevt hur sårbart livet egentligen är. Där sjukdom och arbetslöshet kan stjäla vem som helst självförtroende väldigt, väldigt fort. Skulle de beskriva sig själva som rika? Det tror jag inte. Jag tror att de hela tiden tänker att det finns andra i deras omgivning som är mycket rikare, som de kan relatera till på sin arbetsplats eller från sina studier. Som alltid har finare kläder och dyrare lägenheter. Men dessa människor som bor i Midsommarkransen, om man jämför med dem som bor lite längre ut, västerut, i södra Stockholm, i Alby eller Bredäng, så är de här mycket, mycket välbeställda. Men det är alltid lättare att jämföra sig med dem som har det lite mer. Och jag tror att samma självblindhet också kan finnas i den här kyrkan. Där många av oss, inte alla, det säger jag inte, men många av oss har en ganska stabil familjesituation eller livssituation och en ganska stabil ekonomi. Men istället för att jämföra sig med de som finns i vår omgivning som är rikare än oss, så kanske vi istället borde fundera på vår egen ekonomiska nivå och lyssna till undervisningen av Jesus, som säger att det är svårt för oss. Det är svårt för oss att komma in i Guds rike. Kan vi prata med detta om varandra, med varandra om detta? Hur vi hanterar den ekonomiska situation som vi har, även om den är liten eller större eller väldigt stor. Och kan vi tänka och fundera på hur vår ekonomi bäst betjänar andra människor? Kan vi hjälpa varandra att se hur bra vi har det? Och på så vis befria varandra från den här avundsjukan som ändå så lätt smyger sig på. Att grannen har en finare bil och har ett sommarställe och gör i alla fall 2 utomlandsresor per år. Kan vi hitta glädjen över det vi har så att vi också kan hantera de svårigheter vi kan möta av sjukdom och sorg och det gör oss mer generösa även i ekonomiskt bistra tider? Jag tänker på alla dessa lyckade 30-åringar i tunnelbanan och fundera på vad de tänker på väg till deras arbete som ett led i deras fortsatta karriär. För jag tänker också att det finns en kluvenhet hos dem om arbetet verkligen är värt så mycket engagemang och stress och magkatarr och huvudvärk och bettskena. Listan kan göras lång. Och att samma kluvenhet finns inför det här med att bilda familj. Man tänker att barn är någonting som man ska skaffa senare. Och där allt för många, i alla fall här i Stockholm, som tendensen är först för sent förstår att barn är en gåva, inte någonting som vi skaffar oss, som är en rättighet. Utan att en del av oss får barn och en del av oss får inte barn med all den sorg det innebär. Det finns en kluvenhet, tror jag, som vi behöver tala om istället för att hela tiden tro att alla andra är så himla lyckliga. Det är den som gör karriär kanske behöver fundera på priset över sin karriär, om det verkligen är värt det. Och att kvinnan som är gravid och som alla tror och förväntar sig vara så lycklig egentligen kanske är väldigt orolig över om hon klarar av att bli förälder. Om hon klarar av att bli förälder för ett barn som kanske har ett handikapp. Tankarna bara snurrar omkring. Men det ser ut som att den som är mest lyckad. Det kan vi läsa in i hur den ser ut. Men kanske är den personen mest bekymrad av oss alla. Den som har makt, den som är pastor eller politiker eller chef, kanske är den mest sårbare. Trots att det är så lätt att tala illa om de där politikerna eller chefen på jobbet eller att pastorn i församlingen inte uppfyller det som vi kanske förväntar oss. Man brukar säga att Guds rike vänder upp och ner på det som är starkt och svagt. Och att den som kommer först är den som kommer sist. Men i själva verket kanske Guds rike egentligen handlar om att den här ytan, de här maskerna, det som bara vi kan se på utsidan faller bort. Och att ärlighet och sanning gör att livet med Gud befriar oss. Och då ser vi att den som är stark kanske i själva verket är svag. Och den som är svag egentligen är stark när maskerna är borta. Jag försöker hitta en bild för vad jag vill uttrycka i min predikan. Ja, det är ju väldigt lätt att hämta det från olympiska spelen om man tycker att det är intressant. Och jag hämtar en bild därifrån. I ett av de svenska medaljhoppen var skidåkaren Emil Jönsson. Och i tisdags var det sprintfinal. Och han gjorde bra ifrån sig i kvartsfinalen och semifinalen. Och när åkarna står där på startlinjen till finalen så talar kommentatorerna om att Emil Jönsson ser laddad ut. Och när man filmar honom så ser han ut och skratta lite, rulla på huvudet. Han håller på med fingrarna på stavarna så där som man brukar göra när han ser laddad ut. Men om man studerar reprisen från semifinalen så kan man se att han gör en rusning på toppen av den sista backen som är fruktansvärt kraftdödande. Och även om han ser väldigt cool ut på startlinjen en kvart senare, så är han i själva verket fullständigt utmattad. Och kommentatorerna blir förvånade över att Emil Jönsson bara några hundra meter in på finalloppet kommer på efterkälken. Han orkar ju helt enkelt inte följa med de andras tempo. Han var favoriten som kommer sist. Men som loppet utvecklades sen, ja, många av er kan det här, så var det tre skidåkare som ramlade omkull. Och helt plötsligt så kom Emil Jönsson, den avhängde, och körde förbi de här tre liggande skidåkarna och blev totalt utmattad, den som tog bronsmedalj. Den som var först, förväntades bli först, var sist, men blev plötsligt ändå den som tillhörde de som var segrare när allting räknades samman. Jag vet att det är en väldigt billig liknelse. Jag skulle ha haft någonting från Dagens Nyheters kultursida eller någon djupsinnig dikt eller någonting. Men jag tycker ändå en ganska bra berättelse. Den som är sist, den som är först blir sist, blir ändå först. Jag tycker att det uttrycker, den kan skildra någonting där vi kanske skulle våga fundera på vad vi visar upp på utsidan. Är vi de som står på startlinjen och försöker se coola ut? Och att det är så andra uppfattar oss som ganska välbeställda, inte jätterika men ändå välbeställda. Att vi är självständiga, att vi har egen makt, att vi kan uttrycka oss, att vi vill ta ansvar, att vi engagerar oss i föräldraförening, skola, kanske politik, grannsamverkan. Att vi tillhör en frikyrka, att vi är engagerade. Men att vi också bekräftar den här bilden genom att vi inte talar om våra svagheter. Trots att vi kanske allt för ofta känner oss ganska små, osäkra om vi vill ha det arbete som vi har, osäkra om vi har valt rätt studier, att vi känner till att vår ekonomi är begränsad, att vår självförtroende är dåligt av och till, att vår psykiska hälsa inte är så bra, att vi kanske lever på gränsen till utbrändhet. Är det inte just detta som Guds rike handlar om? Att vi blir befriade från det här rollspelet, det här att vi ska vara så coola, att vi ska låtsas som att vi är starka när vi står där på startlinjen. Men att vi inte behöver skämmas för vår svaghet, att livet inte blir som vi har tänkt oss, utan att Guds kärlek befriar oss och hjälper oss att stå ut med vår svaghet. Vi kan fundera på sinnesrobönen som börjar så här: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Vad är det vi inte kan förändra? Vad är det som är våra begränsningar? Vad är det som är vår inre svaghet? Kan vi stå ut med den? Så att min fråga om, handlar dagens text om svågerpolitik? Så gör, tror jag, inte texten det. Utan det handlar om att Jesus har en tilltro till att människor som är medvetna om sin svaghet och sina begränsningar också är de som är bäst att skipa rättvisa vid tidens slut. Det är inte den hårda blicken hos en förhärdad och lagkunnig domare, en som håller koll på alla principer och lagar, utan det är istället människor med varm blick som ska döma vid tidens slut. Människor som har haft lidande, svårigheter, sjukdom. Det är dessa människor som med värme kommer att döma vid tidens slut och befria människor ifrån skuld. Det är det som evangelietexten handlar om. Inte svågerpolitik, utan att svagheten är en styrka när man möter andra människor, om man själv vågar erkänna för sig själv och för andra att jag kanske inte är så stark som jag låtsas vara. Den tanken tröstar mig Och den tanken hjälper mig att tro. Amen.